Vi behöver inte bara vända sida i Bibeln för att finna den texten jag tänker läsa när vi tänker på inledningsorden. Jag hoppar bara fram lite grann till nästa psalm. Och jag tänkte inte på det här temat för dagen, uppenbarelsens ljus, när jag fick klart för mig vad jag skulle stanna vid idag. Men jag tänkte det passar ju ganska bra ändå. I den 23:e versen, där är några väldigt välkända ord. Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort ifrån dig och led mig på den eviga vägen. Men jag kan inte undgå att också läsa några verser tidigare. I den 5:e och 6:e versen, där står något som är så underbart. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår allt förstånd. Så ber vi, Jesus, om din välsignelse. Styr du mina tankar och ord nu, Jesus. Att det blir sagt som du vill ska vara sagt. Tack för att vi får leva helt i din hand. Du omsluter oss på alla sidor. Tack för att du känner vår oro, våra frågor, våra tvivel. Allt vet du om. Texterna idag handlar ju egentligen om, ja, en av mina favorittexter, när Jesus bärs fram i templet där och Simon och Hanna, de lovar Gud. Och jag har många gånger tänk på vad som Simon och Hanna. De, av alla människor som var där, var det bara de två som såg att detta var Jesus. Ett barn som bars fram av en ung mor. Det hände säkert väldigt ofta i templet. Men just de såg att detta är Guds son. Jag tror Jesus såg ut precis som alla andra barn gjorde. Men tänk att leva, ha en sån levande gemenskap med Gud så anden talar om. Denna är det. Honom är det. Och alla andra människor står frågande. Det är väl inget särskilt med han? Det är väl inget särskilt med Jesus? Detta barnet ser ut precis som alla andra. Men Simon och Johanna hade fått något. Då hade en annan blick. När vi möts så frågar vi ofta varandra så här. Hur står det till? Hur är det med dig? Ibland ställs den där frågan lite så där helt slentrianmässigt. Som en artighetsfras bara. Ibland så ligger det något helt annat djup i den. När vi vet att det inte är som det ska vara, då finns det oro i den. Medkänsla på ett helt annat sätt. Och ibland kanske till och med att vi är rädda för att ställa den där frågan. Hur står det till? Vi vet att svaret blir kanske inte så positivt. Och kanske den där frågan, den lägger en sten på bördan bara. Så vi drar oss för att fråga. Och ibland är det väl så att den som ser riktigt stark och kavat ut, han kanske är ganska svag och bräcklig. Och den som ser väldigt liten och bräcklig ut kanske är oerhört seg innerst inne. Och har en väldig livsvilja och kvalitet i sig. Skenet kan många gånger bedra. Det berättas om en liten gumma som fyller 90 år. Och prästen kommer dit. Och frågar den här lilla gumman, har du aldrig varit sjuk någon gång? Jo, sa gumman. En gång var jag så dålig, sa hon. Hade jag inte flowhackat hela dagen så hade jag blivit liggans. Ni vet vad flowhackat är, det var när de gick med en stor hacka och arbetade. Hade jag inte varit så kolossalt envis, kan jag säga, så hade jag gått hem och lagt mig. En del av oss kanske går till doktorn lite väl sällan. Och andra kanske går lite väl ofta. Jag vet inte. Jag skulle väl inte tro här kanske, men ibland är det ju så. Ibland människor. En del drar oron dem ständigt. Nu är det något fel på mig. Och den där stora friske som ser så bra ut, kanske när han kommer till läkaren och får sin analys och säger doktorn till honom att du måste helt ändra din livsstil. Du kan inte leva som du gör, för då går det alldeles galet för dig. Du måste sluta med det, eller kanske du måste ut och motionera. Du måste röra på dig mer. Du måste helt ändra om din livsstil. Vi är så olika. Jag tror det här kan vi överföra också i andlig bemärkelse. Vi är så olika. En del människor går lugnt fram. Och andra känner en gnagande oro ofta. Hur kan det vara med mig? Och ibland behövs det kanske någon som kommer utifrån och talar om för oss. Som ser lite djupare än du och jag gör. Som talar om hur egentligen det står till här inne. Det är ju väldigt... Varenda församling nu när det årsmöte ställer sig egentligen den där frågan. Hur står det till med mig? Eller vår församling? Att jag stannat för det här, det är ju nog så egentligen att vi har en bönegrupp i Osby. Och där har vi började på första Moseboken. Och vi har hållit på, ja vi hade hållit på innan dess också, men för några år sedan började vi första Mosebok. Sen har vi tagit kapitel efter kapitel. Och nu är vi i Uppenbarelseboken. Vi har gått igenom de här breven till församlingarna. Och det där har gripit mig där, hur dåligt de kände sig själv. Och jag tror det är så med dig och mig som kristen ibland, att vi kanske känner oss lite dåligt själv. Tänk när Paulus som skrev det, var det Filipperbrevet tror jag. Han började där och skriver, jag gläder mig åt det varenda gång jag tänker på er. Och när jag ber förenade med stor glädje, för jag känner ett arbete som Gud har begynt. Det växte och knakade i Filippi i församlingen och det var liv och lust. Och jag är säker på den där Paulus som satt i fängelset i Rom när han skrev det här. Han kände att en glädje mitt i all bedrövelse. Jag gläder mig när jag tänker. Jag gläder mig när jag ber för er. För jag har hört talas om er tro. Och jag tror att de här bojorna han hade, de skavde lite mindre. Vi möter ju annars i hans brev ofta oro. När han skriver. Det är saker och ting som måste korrigeras i församlingarna. Det är inte alls så som det skulle vara där. Och han har så mycket oro för dem. Men tänk då att få skriva till någon. Men jag är säker på att han ändå längtar efter frihet och kommer att träffa dem. Tänk att få komma dit. Tänk att få möta församlingsföreståndaren och medlemmarna. Och vi får känna den där gemenskapen. Men trots att avståndet var så långt till Rom så kände han glädje. Ryktet spred sig. Och läser vi om det här församlingarna i Uppenbarelseboken. Så analysen som kommer där är ju från Jesus själv. Han visar sig en syn för Johannes. Och jag tänker på församlingen i Sardes. Hur de kände han det som var församlingsledare där. Du säger att du lever, men du är död. Då finns det ännu lite liv stärkt det som ännu är kvar. Tänk, den kände sig rätt kavat och stödd i den här församlingen. Tyckte att allt gick ganska bra i den. Och så han som ser så djupt in i hjärtat. Ser rakt igenom oss. Där uppenbarelsens ljus. Hör du? Det är knappt något liv kvar. Så väl att det finns någon som kan uppväcka döda. Så väl att det finns någon som kan hela. Inte bara till kroppen utan också när det brister här inne. När vi har tappat fokus på Jesus. Och vi börjar att komma till alla frågor runt omkring. Vi satt och lyssnade på TV lite idag. Det var om gamla olympiader och sånt där ju. Thomas Gustafsson heter han väl, skrinnaren va? Som tog guld. Någon gång. Och sen någon olympiad efter och sånt. Det gick inte bra för honom däremellan. Nej, för han. Jag började att tänka på allt möjligt annat. Jag började fokusera på att jag tyckte förbundet skötte sig inte och det var ingen ordning här och det var ingen reda där. Och plötsligt förlorade jag blicken och målet. Jag gav min kraft till allting runt omkring som jag tyckte jag ville ha annorlunda istället för att blicka mot målet. Och då blir resultatet mycket sämre. Det blev något negativt. Jag blev pessimistisk. Det fanns inte den motivationen längre att du måste träna. Se mot målet. Jaga mot den där nya guldmedaljen som du kanske kan få. Istället var det så mycket runt omkring. Och jag tror det har lätt för att bli så. Inte bara i en församling utan i ditt och mitt liv. Det är så mycket runt omkring som drar, som vi börjar att fokusera och använda våra krafter till. Och vi glömmer bort att se på målet. Frank Mans berättar ju att han hade en syn en gång. Där han stod vid en början av en väg. Jag kommer inte ihåg om han längst fram såg en port eller det var korset han såg långt borta. Och där gick en väg dit som var belyst. Vägen utan diken och stängsel. Och jag såg folk som vandrade på vägen. Plötsligt försvann den ena efter den andra. De vandrade ut i skuggorna. De glömde av blicken på korset. Plötsligt försvann de. Det stannade folk på vägen och gick inte längre framåt. För de började diskutera alla möjliga saker. De släppte målet med blicken och stannade på vägen. Det är nog rätt lätt för oss att göra det. Och när vi ser på den kristna verksamheten i Sverige så är det väl kanske så många gånger att det har blivit så mycket runt omkring. Vi har förlorat Kristus i blickfånget. Korset. Vakna upp och stärk det som ännu är kvar och som är nära att ersätta det. Tänk det är kärlekens Gud som säger det. Och jag förstår det smärta honom när han säger att det går på det sättet. Att vi förlorar blicken mot Jesus. Vi ber ju välsignelsen vänd ditt ansikte till oss. Jag är lika övertygad om att Gud han vill att vi ska vända vårt ansikte mot honom. Vi ska kunna möta hans blick. Eller Laodicea som var så otroligt rike. Oj vad de hade mycket. De kunde skryta med att hela samhället var. Ja, de var en del i allting. Alla tyckte om dem. Det var ingen fiendskap på något sätt. Alla gillade ju dem. Ingen blev stöttad därför att de kom och sa att du behöver möta en frälsare. Det här gudsordet, det tveeggade svärdet, det hade tappat all sin skärpa där. De såg på sig själva. De kunde skicka rikligt med gåvor till Jerusalem. Det berättas om staden där att de hade haft en väldigt svår jordbävning. Det är aktuellt nu när de har varit i Haiti där. Och vi får skicka hjälp dit och de behöver det och ta emot det. Men Laodicea svarade, vi behöver ingen hjälp. Vi är så rika så vi behöver ingen hjälp. Och det var nog det att det hade också smittat av sig på den kristna församlingen. Hör du Gud, vi har det så bra. Vi behöver inte det längre. Så väl att han står och klappar. Det är fantastiskt att han inte ger upp. Men sen har vi de där andra församlingarna, Smyrna och dem. Smyrna som var så litet att talas om. Men ändå de hade liv i sig. Ett oerhört liv. Och sen sätter de in det här i tidsperioder. De där som forskar i Bibeln, de här församlingarna, de har olika tider. Man säger det dels till församlingarna det riktades till, dels också församlingarna olika. Och nu säger de vi lever i Philadelphia och Laodicea-tiden. Att det är den här sista tiden innan Jesus ska komma tillbaka. Och nu finns det jämsides både den här pelaren som de står med i Philadelphia, de är i Guds rike. Och de här Laodiceas rikedom, vi behöver inte liksom Gud. Det är så mycket runt omkring som tar till sig allting. Vi har det så bra utan dig. Det är nog lätt att komma vilse ibland. Och jag tror vi behöver det här uppenbarelsens ljus som lyser in i ditt och mitt liv. För visst är det lätt för dig och mig. Vad vill du Herre med mitt liv? Vad vill du? Vad ska jag fokusera på? Vad ska vår församling fokusera på? Tänk Laodicea, de hade fina kläder och sånt, men du är blind och naken. Det hjälper inte bara med välstånd. Det hjälper inte med att samhället är vänligt inställt. Att inte de kristna har ett budskap som berör människorna på något sätt. Smyrna, de var förföljda. Det var det där tveeggade svärdet. Det kändes så hårt för dem ibland. Det berättas ju om en församling i USA. Det var en negerpojke som hade blivit frälst. Och han tänkte att jag vill bli med i en kristen församling. Och det fanns en kyrka där i närheten. Så han då tog han och gick dit och frågade dem, kan jag inte bli medlem här i er församling? Jag ville så gärna bli med i en kristen församling. Nej, säger de. Det kan du inte bli. Du får inte komma in här. Den stackars grabben hade ju fel hudfärg. Och det berättas han gick hem och grät på kvällen. Och då ser han Jesus komma dit till honom och säger, lägger handen på honom och säger, gråt inte, lille vän. Jag själv försökte komma in där och inte lyckats. Jag har försökt i många år. Men jag har inte heller fått plats i den församlingen. Kärleken fanns inte där. Den där första kärleken som hade förlorats i Efesus församlingen. Kärleken emellan människorna och kärleken till Kristus. Då såg ni på den här lilla grabben, för han hade ju en annan hudfärg. Men tänk dig, det heter att du bevarat mitt ord. Din kraft är ringa, men du bevarat ordet. Du bevarat blicken mot mig. Du bevarat gemenskapen med mig. Det måste ju vara underbart för den församlingsföreståndaren som skulle läsa upp det brevet och få läsa det ordet. För Jesus själv sa om honom. Vad säger du om mig, Jesus? Vad säger du om mitt liv? Har jag på något sätt tappat blicken? Är du i fokus? Eller är det allt det här andra runt omkring som pockar på? Så du får den där undangömda platsen. Det berättas ju. Den här boken jag läste i, den var väl skriven 2003 eller 2004. Och där stod det i den att de enda ställena av de församlingarna där finns verksamhet idag, kristen verksamhet, det är i Smyrna och Philadelphia. Där finns församlingar ännu idag. Kristna församlingar, står det. De andra, de är borta för länge sedan. Jag var på ett ställe i tisdags. Och då kom det fram en man som jag pratade lite grann med. Hans son var pastor. Han hade diskuterat med honom länge, sa han. Kvällen innan i telefon. För han hade en predikan i en kyrka. Och han hade sagt, hans text var, sa han, när flaggan är hissat på slottet, då vet man kungen är hemma. När den heliga ande, när tungomålstalaren finns i församling, sa han, gick ut från, då vet man att kungen är hemma. Och jag svarade inte på det där med samma. Men sen jag tänkte efter att det är ingen garanti. Om jag talade alla tungor, säger Paulus, men inte har kärlek, så har jag ändå ingenting. Det är kanske lätt att vi fokuserar på sådana saker. Och vi kanske själv har i vår tanke där det är mycket tungomålstal, men där det egentligen ändå inte fungerar. Det är ju en Guds gåva som vi absolut ska inte ska se ner på, utan vi ska vilja få del av. Men det är ingen garanti att den som talar tunga har det rätt med Gud. Det kan vara en ljudande malm och klingande symbol också det. Inte bara lovsången. Amos, där står det ju att man låter rätt, jag gittrar inte höra på det stränga spel, på dina sånger. Men låter rätten flöda fram. Det levdes inte rätt. Det sjungs i kyrkan till Herrens ära. Men de fattiga fick stå utanför, änkorna av dem, de brydde sig inte om. Och det är inte kärleken fanns. Där fanns heller inte det andliga livet. Trots att det sjungs lovsång från estraden. Jag hade ju en gång en syn som jag ofta tänker på. Jag tror aldrig jag har gråtit så mycket över någonting som just över det. Det är nu några år sedan. Och jag har ju alltid känt detta att min uppgift är liksom att säga till Guds folk, vi måste vakna upp. Det är inte som det ska i vårt land, i våra församlingar i vanliga fall. Jag låg och tänkte på en text. Och plötsligt ser jag framför mig frälsarens ansikte. Tårarna trillar. Och så säger han, jag känner inte längre igen mina barn. Och det var ju för mig det här budskapet. Det är inte som det ska vara bland oss överallt. Det är inte som det ska vara. Och jag tänkte på, jag hade ju vänner och bekanta troende människor där barnen, de vandrade långt borta. De skulle säga, jag känner inte igen vägarna våra barn går på. Det är inte de vägar vi ville. Och det där grep mig väldigt. Det där kärleksfulla ögon, tårarna som rann. Jag vet, jag var vaken. Det var en märklig händelse egentligen. Jag kunde bara börja gråta efteråt. Jag känner inte igen mina barn. Tänk att vi vandrar många gånger på vägar som Gud inte vill vi ska gå. Som han inte känner igen. Där vi förlorar fokus på honom. För kärleken är ändå det viktigaste. Paulus skriver där i Korintherbrevet, vi kan kärlekens lov så väl. Om jag talar vår människor så änglar språk men saknar kärlek är jag bara en ekande brons och skrällande sulban. Om jag hade profetians gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen och om jag all tro så kan förflytta berg men saknar kärlek så är jag ingenting. Tänk, vi kan äga allt. Men kärleken till Kristus och till Guds barn, när den svarar, då säger han, då är vi ingenting. Vi ska be. Kära Jesus, jag ber dig, fyll oss med din kärlek. Tack för denna församling som finns här, Gud. Tack för det är så underbart att komma hit. Tack för vännerna här som beder. Som blickar mot dig. Som ber om väckelse. Om att källan ska flöda här i dig, gode Gud. Jesus, kom du hit. Med din oerhörda kraft.